This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Helena, teater är inget sprinterlopp. Så, kan inte du gå in och göra den här scenen igen och låtsas att du har 10 valium i kroppen? Du var inte så här, oh, vad bra. Jag tänkte så här, fan, liksom... 10 val, vad fan, då kan man knappt gå. Och hon skulle vara gravt alkoholiserad också. Och vara apfull egentligen. Och jag hade ju liksom spjagt mig till full. Så här, nej men det, och så ska ju Blanche vara liksom. Trodde jag. För så har den, ska den liksom. Men då 10 val, hur blir man då? Då blir man jävligt långsam. Så här va. Så jag istället för att ha varit spelat scenen med mot syran som är så här, hej älskade mig, gör hon nu, visste jag han är. Du vet, jag har ju spelat den i sån där takt då. Och istället blev det så här, hej syran, om du bara visste alltså. Du vet, och helt plötsligt bara allt bara landade.
Genivanor med mig, Victor Johansson, och veckans gäst Helena Bergström. Aktuell som regissör med nya filmen Vilken jävla cirkus möttes vi upp för att prata om regissörsrollen, hur man hanterar skådespelaregon, vad hon lärde sig från vänskapen med Ingmar Bergman och hur det är att regissera familjemedlemmar. Den här podcasten finns på Acast. Ni hittar den också på iTunes. Nu kastar vi oss rakt in i samtalet med Helena Bergström.
Just det där med att mending his heart. Har du haft en egen sån process någon gång i ditt som du kan liksom...
Ja, jag har ju liksom, absolut. Det är ju liksom sorgprocessen som sådan är. Och jag kan säga varför den här filmen har dröjt också är att jag... gick igenom en riktig sån smäll liksom, mellan, där jag kände att jag kan inte jag orkar inte ta tag i den här nu, och jag är hemskt tacksam att den fick vänta, att jag fick gå igenom det här själv liksom, för att nu är den extremt specifik vad jag verkligen vill berätta. Det är inte en allmän bara sorgehistoria eller en glad historia, det är en historia som kramar livet liksom. Det är verkligen det, men så specifikt som jag går in här är, skulle jag inte, om jag inte själv hade gått igenom nu liksom, just den här en ganska stark sorgprocess, dels efter min far, men sen också saker som hände i mitt liv med personer i min närhet som gick bort, så var det liksom, det var tufft, och det så att jag på liksom också talar också till mig själv, jag talar till andra, och det gör också att folk kan, tror jag, den är extremt personlig liksom.
Jag tänker också så här, hur du tar dig an liksom en skådespelarensemble, alltså i fotbollsvärlden pratar man om att äga omklädningsrummet, att man måste vara den aktiviteten som kan ta ett helt rum, att alla har förtroende för dig och du kan driva din vision. Är det lite så?
Ja gud, alltså när jag började, det värsta jag vet som skådespelare, det är så här, när en regissör, det är därför jag sa, om när jag börjar regissera kommer alltid, alltså vad jag än gör så måste jag alltid visa att jag vet vart jag ska. Även om jag kanske inom mig bara känner fucking hell, jag vet inte varför, så måste jag ändå låtsas det. För den här, och sen så kommer man så småningom ändå hitta sin liksom väg. För att det som man kommer till som skådespelare, så är det så här, ja, vi ska göra den här pjäsen, du kan komma in från höger eller vänster. Vi kan bara liksom se vad händer. Vad är när man bara känner att det är helt lösa boliner. Vad vet den att människan faktiskt ska vara ute? Liksom, du har jag hoppat på ett skepp och den här kaptenen säger så här: ja, vi kan väl åka ut lite på vattnet. Får se om vi hamnar i New York eller i Florida. Skitsamma liksom. Så det viktigaste är när man kommer till en, liksom, tror jag, för att få en trygghet, är vad är det jag vill berätta? Det är liksom A och O, och det måste jag få med hela gänget med.
Men jag undrar också med skådespelaregon då, alltså måste man, hur hanterar man dem? Är det vissa som man ska dalta med? Ska man vara hård med? Alltså, hur känner du av det här psykologiska? Men, liksom?
Men jag är ju sån här hästtjej. Och jag, när jag regisserade Fröken Julie på teatern, då sitter man ju liksom, när man med film så är man ju liksom, då är man igång hela tiden, men sitter jag liksom och är man instängd i en replokal och det är samt tre skådespelare, så märkte jag med mig själv när jag satt, och det är därför jag kan liksom beskriva hur man liksom, då satt jag så här och tänkte mig att de var hästar. Jag liksom är, jag hoppar, det är ju min liksom fri, det är liksom, och det är väl något konkret, men när jag kommer över det där hindret så har jag gjort det liksom. Det är ingen som kan säga, men vad ful det var när jag gjorde det, om det möjligtvis att jag var, men jag kommer ju fan över hindret. Så det är liksom något sån här konkret med den sporten, jag tror, som, och så älskar jag, har alltid haft liksom varit hästtjej. Så var jag då, men jag tänker den första hästen jag i 40-årsåldern när jag köpte då, hon var ett väldigt nervöst sto. Och ska jag komma över det här hindret med henne, så måste jag vara väldigt varlig. Jag måste rida henne på ett visst sätt. Och så kommer vi över hindret. Med den vallackan sen som jag köpte var en diametralt motsatt. Då måste jag liksom sitta ner ordentligt, hjälpa honom att taxera, och sen kommer vi över hindret. Och så är det med skådespelare. Det är en av de här skådespelarna som jag jobbar med. Med den personen fick jag säga så här: nej, stopp, sluta, gå till höger. Sen sätter, alltså så va. Och nästa får vara, du, skulle du kunna tänka, alltså förstår du att det, för att skulle jag vara så här, du, skulle du kunna tänka dig, nu är det inte så konkret som jag är nu, jag försöker ju dölja, men det är den metoden att få den personen mot det målet jag vill, så måste jag använda en viss metod. Med den där personen, den skulle först bara sätta sig i ett hörn och gråta. Det skulle inte gå liksom. Och det är så jag faktiskt också jobbar med skådespelare. När man, där det kommer nu, och jag tror också det att jag har jobbat som skådespelare så jäkla länge. Och är, så har jag varit med om alla de här resorna. Alltså, jag ser när skådespelare tappar självförtroende. Jag ser när jag släcker en elden i ögonen. Liksom, när glittret försvinner. Då tänker man, fan, jag gick för långt här. Och då försöker jag hitta en annan väg så att de får tillbaka självförtroendet. Men jag vill ändå nå det där. Och sen är det vissa så här att man, då sitter jag liksom och klipper i tagningar när jag gör det, för att där kan jag kasta bort det, där fick jag den, och då kastar jag bort, för att jag kan inte gå på den här skådespelet, för då tappar den totalt självförtroendet. Så att det är ju extremt, och med vissa kan jag vara jätte, till exempel med den, med Gustav Lind som gjorde huvudrollen, jag har aldrig haft en skådespelare som går igenom en hel, han är nästan med varenda scen. Och då är det liksom, man måste ju arbeta och vi ska, och jag skulle kunna gå cirklar liksom, och med, och så att han inte, men till slut blev jag såhär: Gustav, nu är det så, vi ska jobba så jäkla liksom, och vi fick ett jätteförtroende för varandra. Nu är jag bara stenrak. Och till slut fick vi en relation i arbetet som var nu är jag igen. Okej, sa han såhär, så att vi var, allt var så rakt, och men inte att han tappade självförtroendet. Men det skulle, för andra regissörer skulle lyssna på det. Men vad säger de till honom liksom? Men det är också att man måste bygga det förtroendet.
Hur är du själv då som skådis? Hur måste regissören tala till dig när du...
Alltså för mig är det, alltså man måste lämna en viss frihet. Frihet under ansvar.
Men måste man vara såhär, om vi säger två ställen, ja, mjuka eller så här, Helena, nu går du inte.
Ja, nej, vad för mig är när det som bäst, alltså till exempel att ha en regissör som har funkat, Colin funkar ju jättebra, men därför älskar jag att jobba med honom och så. Men det är som att ha en teaterregissör som var helt fantastisk för mig, så är det Göran Stanger. Så han gjorde en grej med mig som var så, liksom, se hur jag är som skådespelare. då skulle jag göra Blanche i Line Lusta, och det var en roll som jag tyckte, men där, jag är väldigt snabb liksom. Jag vet, ja, men det, och det är massa känslor upp och ner och så här. Och så skulle jag göra första scenen, och eller vi hade liksom repat, och jag skulle göra första scenen med systern, och det var så här, och det satt folk och tittade, och jag spelade en scenen alltså så jävla liksom klockrent, tyckte jag. Och det var ändå en väldigt kort liksom, jag kände så, det här, den här rollen, I have it on the plate liksom, för jag kan allt det här liksom.
Du kan Tennessee Williams.
Ja, jag kan, alltså är det något som passar mig, är det Tennessee Williams och den här liksom så här. Så jag tänkte, vi hade gjort det sen, tänkte fan vad gör han nu, då tittar bara Göran på mig så här, Helena, teater är inget sprinterlopp, så kan inte du gå in och göra den här scenen igen och låtsas att du har 10 Valium i kroppen. Det var inte så här, vad bra. Jag tänkte så här, fan liksom, 10 Valium, vad fan, då kan man knappt gå. Och hon skulle vara gravt alkoholiserad också och vara apfull egentligen. Och jag hade ju liksom spjagnat mig till full så här, nej men det är och så ska ju Blanche vara liksom. Trodde jag, för så har den, ska den liksom. Men då 10 Valium, hur blir man då? Då blir man jävligt långsam så här, va. Så jag istället för att ha varit spelat scenen med mot syran som är så här, hej älskade mig, jag tror nu visste jag hade. Du vet, jag har ju spelat den i sån där takt då. Och istället blev det så här, hej syran, om du bara visste alltså, va. Du vet. Och helt plötsligt bara allt bara landade. Jag blev liksom, jag har närstående också som jag har varit i den här, jag plötsligt allt, jag fick liksom impulser som bara var helt knäppa. Jag var så här, och så scenen slut, och så pratade vi efter, för det var en sån här aha-upplevelse för mig. Där var en regissör som gav mig de rätta nycklarna. Sen började jag arbeta. Och det är det bästa sättet med mig. Men nu var ju hans liksom, nu var han skådespelare också. Så han visste vad det är för nycklar han ska.
Men det är helt otroligt att det bara liksom ett
kort, ja, men det,
och sen så sätter,
ja, det var, det var tre och sen så var det en av mina mest fantastiska liksom tider och under repetitionstid, och faktiskt en rolltolkning som jag aldrig trodde jag skulle göra. Hon blev diametralt motsatt till vad jag trodde från början att det skulle vara. Och det var genom en regissör. Det var liksom så här magisk regi för en Helena Bergström. Sen kunde jag inom det här, så fick jag kunde göra helt olika saker liksom så här, och vara fri och möta liksom den som är på scen liksom, och hitta nya saker. För det känner jag också att det inte är liksom, men det är ändå jag är styrd.
Så här, just det här med skådespelare, din dotter Molly med då, så blir det känsligare med att se henne. Jag tänker du då när det är vissa scener som kanske är känsligare, men det skulle vara en kyssscen eller något som helst, och att du då tänker att det är din dotter som, när du skriver manus, tänker du något?
Nej, alltså så här var det, att den rollen som Molly spelade, den var egentligen skriven för en tjej med utländsk bakgrund. Det var en flykting backdrop, hennes liksom story var att det, hon var en flykting. Och hon var utsatt och liksom det, men när jag skrev den 2010, så var det som har hänt under de här sju åren är ju en, det är klart att det var ju stort då också, men sen så har det ju eskalerat liksom. Och vad som hände var att jag började provfilma tjejer som är, och bara kände att det här stämmer inte, för att de var dåliga på något vis, det var att det stämmer inte liksom. Och sen så var det faktiskt min kompis som sa till mig så här, att jag älskar Måns, men alltså det blir för mycket. Alltså det, så sa jag så här, ja, vad som händer är att ska man göra om, det känns inte som att jag tar ansvar för det. Den här frågan, om då vill jag göra en film som bara handlar om det här. Och nu blev det liksom, så då gjorde jag om den. Och så Evin som spelar Agnes då, Evin Hamad, hon hade provfilmat för Anna-rollen. Och jag tyckte hon var så jävla bra, så då fick hon spela Agnes istället då. Och sen så var det då att jag gjorde Anna till en svensk tjej med en annan då en skör tjej på ett annat sätt då. Och eller skör tjej, en tjej som har haft en tuff bakgrund. En stark tjej egentligen i botten, men liksom och vad som hände då var att jag, alltså för mig, var ju drömmen. Jag tycker ju att Molly är fantastisk. Jag tycker det. Och sen råkar hon vara min dotter liksom. Så jag frågar, jag tänkte så här, nu kan alltså jag frågar, och sen är det här att hon ska kunna göra otroliga grejer med hästar, och hon är ju hästerfaren liksom. Och Molly sa, hon vill ju egentligen inte vara med oss, hon vill ju gå sin egen väg, och det här med och, liksom, det handlar ju bara om nu med mig och Colin handlar det bara om ofta i alla fall att vi är ett par och det är frun och så här blir det dottern liksom. Hon vill ju gå sin, men sen så till slut så sa hon då att nej, men jag får ta den här, alltså det är så för bra roll, liksom, för jag brinner för storyn och det här är sån, jag måste ta mig an det här. Och när vi väl då börjar jobba så kan jag säga bara att det brast en gång, och det var att jag fullständigt kopplade över med det här med hästarna. Hon gör livsfarliga grejer med friserhingstar. Och jag är egentligen en jätteorolig mamma, men när jag är regissör så sitter jag med mikrofon, kan du mera trick då, gör det här igen då, och det kommer liksom fyra galopperande hästar emot en, hon ska säga stopp till dem, tänk om de inte stannar, då blir hon, och då bara gick hon ut gråtande, för hon var skiträdd.
Men det var regissören
i det som tog, och då kopplade jag ju bort den här oroliga mamman. Och Molly sa såhär, vad gör du? Och vad gör du mot mig? Alltså hade det varit Johan Widerberg som stod där, då hade du ju bekymrat dig lite om hur han mådde. Med mig nu, då skiter du fullständigt i det. Jag ska bara leverera. Och det blev ju såhär, och det är ju lite såhär som är med Colin och mig och så. Men när det väl kommer till de här stora skådespelar, liksom bitarna som är, hon har två liksom enorma scener, varav att hon, då tog jag faktiskt en tagning på varje scen på henne. För att hon bara, och sen får man säga så, visst det är min dotter. För mig finns det ingen annan än Gustav, finns ingen annan än Thomas von Brömsen, Aliette eller Johan och Molly. Finns ingen annan jag skulle tänka mig skulle kunna göra det här som hon gör. Och det är det som är, ja, sen är hon min dotter. Men det är, det är som det är liksom.
Sen också din relation med Ingmar Bergman då, att han ringde dig från ingenstans.
Ja, det var ju supertossigt.
Det vad hände? Kan du berätta?
Det var så här. Jag jobbade på Dramaten. Jag började på Dramaten som ung. Gjorde praktik. Och det var, jag spelade bland mot där Stug och Järgård. Jag fick ju liksom jättebra roller direkt sen. Och där var ju Ingmar Bergman då. Det var ju under hans, liksom, han var verkligen, man kände i växeln om Ingmar Bergman var där. För alla var stort nervösa. Alla fnissade konstigt. Allt var, okej, Ingmar Bergman är i huset, tänker man då. Liksom. Så här. Alla var skiträdda. Liksom. Och jag har varit en jag alltid, alla har sagt så här, på scenskolan sa de så här, Helena, varför är du så arg? Jag är inte arg engagerad. Så här. Men jag tål ju inte hela den här liksom, manliga geniet. Allt det här. Liksom, och när folk är rädda, jag tror att det är helt åt helskotta. Och det här har inte jag med Ingmar Bergman, det är inte kungen, det är kammarherrarna liksom. Så att jag var ju super, och sen blev jag också uppfostrad lite av Ernst Hugo Järegård som sa Ingvar Bergman och så här. Han demonstrerade ju mot allt, och han sa till mig, Helena, du får inte lyssna för mycket på vad folk tycker, för då kommer du inte våga göra någonting i framtiden i det här jobbet. Så vad jag gjorde då var jag att lämna Dramaten och gick till Stadsteatern istället. Och sen blev jag tillbaka lockad till Dramaten. Och jag bara kände sig att jag bråkade. Alltså jag tyckte det var så hierarkiskt. Och att man, folk var så rädda. Och bland annat då liksom. Så, men jag råkade stöta på Ingmar Bergman flera gånger. Men han ville absolut inte jobba med mig. Jag var liksom för stökig liksom. Jag hoppade av. Det var många så PS. Jag frågade inte om jag fick gå på toaletten, om man säger så, liksom, utan jag gick på toa. Och så i alla fall jag vet, vi gjorde en PS med. Jag blev lite halvstraffad. Jag trodde att jag var tillbaka på Dramat för att jag skulle göra Julia i Romeo och Julia. Men på grund av att jag hade bråkat så mycket så hamnade jag på Sibyllan, en mindre scen, och göra en pjäs om AIDS som Susanne Brøgger hade skrivit. Där jag hette Vulva och var redan död i AIDS. Min pappa hette Rigor, min mamma hette Mortis och min brorsa hette Lem. Och vi höll monologer om att vi har fått AIDS på grund av att vi har liksom knullat för mycket. Och jag kände så, har jag AIDS och går och ser den här pjäsen, då vill jag liksom, då kommer de liksom slå till oss liksom. Jag tyckte det var förskräckligt. Och jag tyckte allt var, jag var så ångestladdad. Och jag skulle ligga i en kista, sen skulle jag gå upp. Och du kan säga, de här monologerna var inte nådiga, hur man hade fått den här aids. Jag var död i aids liksom. Mm. Och i alla fall, så jag låg i den här liksom kistan. Och sen gick jag upp och höll mina monologer. Sen gick jag ner igen liksom i kistan. Och så. Och sen kommer, för en lång historia kort, så kommer Ingmar Bergman dit. Och så tänker jag så här, han kommer ju liksom, han är ju så små, han kommer ju liksom lägga ner det här.
Mm.
Och Bibi hade sagt att jag skulle gå runt till publiken och visa AIDS-sår. Och det kommer jag liksom definitivt inte liksom vilja göra. Men jag tänker att Ingmar Bergman är där, så kommer jag ändå göra det. Liksom, för han kan hjälpa mig, va? Och sen så sa Bibi att jag skulle ha mycket smink. Och jag sa, men jag är ju död, jag ska liksom ha helt osmink. Så jag satte på mig det jag ville ha. Och sen efteråt så säger Ingmar Bergman så här. Då hoppades jag att han skulle säga, det här var ju för jävligt, hör ni det. Men istället säger han då, hörrni, det här var jävligt rörande. Och jag bara kände, men vad fan, vad är det för Kafka-värld det här? Och Bibi, jag älskar Bibi. Det är liksom det jag verkligen tyckte, hon var underbar på alla sätt. Så där, ingen kritik på något vis, men det var verkligen som Dramaten var för mig då. Och så sa, men kan vi inte gå igenom varje skådespelare? Och så var det så här, ja, vi börjar med dig då, Helena, säger Bibi. Ja, lilla gumman, så det var väldigt rörande det här när du går upp som vulva och pratar. Och jag, och det är så katastrofliv hon levde liksom när hon var på jorden. Det enda jag känner, vet du, det är att du går runt på något konstigt sätt. Vad fan gör du när du... Så jag säger, nej men... Bibi och jag har tänkt, så man måste vara på, man måste vara liksom finkänslig och så här, Bibi och jag har tänkt att jag ska gå runt och visa AIDS-sår för publiken så här. Nej, fy fan, säger, du ska absolut inte. Och så satt jag och tittade på Bibi. Aha, titta, ja. Den fick jag bort.
Ja.
Och sen så innan han skulle gå vidare till, så här, Ingmar, det här med, vi hade också tänkt att jag skulle ha väldigt mycket smink på. Nej, för fan, säger du. Du ska bara för fan ligga i din kista. Ingen jävla smink. Du ska vara så ren och fin som du är, vet du. Och så tänkte jag, åh, vad skönt. Nu fick jag igenom det här. Då kan jag genomlida den här föreställningen, liksom. Och så kom jag hem och så slår jag på telefonsvaren. Och så är det Bibi som säger... Och nu kan man tänka sig att jag har gjort Amorina på stora scenen och Peter Stormare regisserar. Ingmar Bergman satt på tredje raden, såg så många repetitioner så han vet exakt vem jag är. Och där hade jag bråkat mycket, kan jag säga, för det var jätteångestladdat, hela grejen. Och då i alla fall så ser de på telefonsvar när jag kommer hem efter det här. Att, och Ingmar Bergman såg din för första gången din begåvning ungefär, men hon sa väl inte så elak. Och nu vill han ta sig an dig. Kan du göra liksom, om du gör den här rollen? Och jag bara kände så här. Och ta sig an, och det skulle man väl göra liksom, figuranten, liksom man skulle långsamt bearbeta upp. Så då gick jag till Stadsteatern. Då bara kände jag, nu, och så gick jag tillbaka till liksom min, det jag kände trygghet. Så många år senare, jättemånga år senare, så ska jag precis till ett möte. Jag ska till ett möte och jag kommer ur duschen. Jag springer naken genom liksom, för jag ska sätta på mig kläder, och så ringer min mobil och så står det ett okänt nummer och jag tänker, så svarar jag, hallå Helena, så är jag jättestressad. Ja, hej Helena, det är Ingmar Bergman, och jag tänker så här, det här är, nu gäller det att hålla liksom tunga rätt i mun, för det här är, nu är jag på live radio och nu ska de bara förnedra mig liksom. Eller så är det någon så här, Henrik Schiff, någon som var så här, liksom, nu ska vi, någon som hör på mig. Så jag säger så här, hej Ingmar, vad vill du? Och jag tänker så här liksom, det, ja du vet, jag har fått en present och då måste man tacka. Då hade han sett en av mina filmer, vilken nu, Sprängaren var. Nej, Paradiset, den som var andra. Och du vet, vi är ju inte vara till, alltså, jag tycker du var jävligt bra. Alltså. Och jag tycker, alltså, jag är en presson, har man fått en present så ska man tacka, och du... Du vill inte vara till lag, sörru, det tycker jag. Och jag bara kände så här. Och sen hade vi telefonkontakt i ett års tid efter det.
Mm.
Och vi pratade teater och vi höll på. Jag hade på min mobil så stod det så här, Ingmar. Det var så totalt absurt. Och det var tydligen så ringde han runt i slutet där till massa människor. Och jag liksom väldigt, tycker så hemskt mycket om så Eva Bergman. Så att jag har ju inget problem med liksom... Vi hade jättebra samtal och jag fick aldrig jobba med honom, och han ville inte jobba med mig då, för jag var väl för liksom lite stökig och sådär. Men jag fick den här liksom, ändå, vi analyserade dock, alltså vi höll på, jag skickade filmer och han tyckte Black Jack var jävligt nu alltså. Så han, och det var liksom såhär, jag vågade säga, men den är 15 år gammal.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.